och välkomna till Psyksmart avsnitt 3.
Ja, dagens avsnitt kommer att handla om bipolär sjukdom.
Bipolär sjukdom, det stämmer. Mm. Och vi pratade lite innan om definitionen av bipolär sjukdom och kan man ens kalla det. Många kallar det så här, i folkmun säger man ju typ manodepressiv.
Ja.
Det... Och det känns, eller för mig tolkar jag det som lite snällare, ett snällare uttryck av bipolär sjukdom.
Ja, men det känns också för mig som att det är lite gammalt uttryck, att det är lite ålderdomligt att kalla det.
Ja, men det håller jag med om. Ja. Det håller jag med om. Men det är också så här, en diagnos som jag inte tror så många har så bra koll på. Jag själv känner inte att jag har överdrivet bra koll på det. Mm. Så jag är glad att vi intervjuar idag. Mm. Men det är just det att det finns jättemånga fördomar om den här sjukdomen. Mm. Eller diagnosen, trots att man inte vet så mycket.
Mm.
Jag menar, mina fördomar är så här, men man pendlar mellan en manisk fas där man hinner allt, man har liksom ökad sexlust, man har minskad sömnbehov och man har minskad aptit och så vidare. Och det här är ju för att jag har läst om det. Mm. Och sen går man från den maniska till det depressiva stadiet där man är liksom närmare apatisk och mår väldigt, väldigt dåligt.
Mm.
Det är liksom så här grundantagandet. Och någonstans så finns det liksom en fördom om att man verkligen inte fungerar. Ja. Att man inte kan finnas till i samhället och jobba som
människor. Att man är bipolär.
Man är sin diagnos.
Exakt.
Än en gång så blir det så här, man är inte en person, en individ, utan man är sin diagnos och allt som kommer med.
Det tycker jag verkligen att Isabelle, som ska intervjua sen, att hon är verkligen så ett lysande exempel på att man faktiskt kan fungera. Mm. Och hon liksom, hon kändes bara helt, helt grym och inte alls som att det var vad som definierar henne som person.
Nej, man skulle absolut inte gissa att hon har fått bipolär diagnosen.
Nej, verkligen inte.
När man träffade henne.
En kanon, kanonenergisk och bara så här.
Precis, vi ska presentera henne. Isabelle Björklund heter hon då. Mm. Hon är dels student, läser psykologi uppe i Stockholm och är med och engagerad i UDDA, som är en också ideell organisation som vi, som är fokus på unga, deprimerade och dess anhöriga, som det står för. Och sen ska vi även intervjua...
Sen ska vi också intervjua Simon Kjaga.
Ja.
Och det är typ världens mest spännande intervju också. för att han har nämligen forskat på sambandet mellan psykotiska sjukdomar, bipolär sjukdom då, och schizofreni. Alltså kopplingen mellan dessa sjukdomar och kreativitet. Mm. Så han liksom jobbar med kreativitetsforskning och någonting som har beskrivits som liksom en kyrkogård för
forskare.
För forskare. Det är svårt, det är jättesvårt att definiera, svårt att sätta fingret på, svårt att få liksom kanske kredibilitet i det. Och så superspännande.
Ja, så vi åkte upp till Stockholm väldigt starstruck för att han gick med på en intervju. Och fick prata med honom om det här. Han är alltså överläkare på Karolinska institutet.
Ja, och han håller också i podden Psykiatrikerna.
Precis.
Som är väldigt spännande.
Och vi kan även tipsa om hans sommarprat som han spelade in förra sommaren, tror jag.
Det är jättebra.
Ja, så fortfarande ligger uppe på, vad är det, P1, P3?
Ja, P1. Sommar i P1. Ja.
Gött. Så att där har vi dem. De ska berätta lite mer om bipolaritet helt enkelt. Mm. När vi känner oss lite bristfälliga i kunskap. Hej Isabelle.
Hej Karin.
Först och främst, du är engagerad i UDDA, depression och dess anhöriga. Hur kommer det sig att du sökte upp UDDA och började engagera dig?
Ja, nej men det kom väl sig, får se, men det var väl typ 1,5 år sedan snart tror jag. Och det var väl efter jag hade börjat må lite bättre och kände att jag fick kontroll över mitt liv. Och verkligen kände att jag ville, för att jag var liksom, hade sackat ihop totalt och flyttat från Göteborg, flyttat hem till mina föräldrar, och det var som att jag var tvungen att bygga upp en ny grund. Och sen så var det som att jag kom på att jag vill verkligen hjälpa andra människor. Och sen så när jag började må lite bättre så kändes det som en möjlighet, eller det kändes möjligt att göra det. Så då kontaktade jag UDDA och sen dess så har jag varit en del av det, mer och mer nästan.
Ja, det eskalerar.
Det eskalerar, och jag trivs jättebra. Det har gett mig väldigt, väldigt mycket, verkligen.
Fint. Och vad kan man säga lite, vad är din historia, vad är din bakgrund då innan?
Ja, alltså den är ju så himla lång egentligen.
Men ta de delar du känner att du vill ha liksom.
Nej, men jag är 25 år nu och jag blev ju deprimerad första gången när jag var 19. Mm. Och då var det liksom att jag kunde må svindåligt en vecka och sen mådde jag bra en vecka, så mådde jag jättedåligt. Och jag gick i så här, jag var sin kurator och hjälpte inte riktigt. Och ja, började med antidepressiva och blev lämnad ensam med dem och... Ja, men så här, gick skola, slussades till en ny läkare som gav mig något så här, och det var liksom, det var bara så här kaos ganska länge. Och jag mådde inte bra. Och så, och jag har alltid varit väldigt medicinkänslig, så direkt jag fick någon ny medicin så var det som att jag flippade så här, och ja, det kunde bli väldigt illa.
Mm.
Men sen vändpunkten, eller vad man ska säga, det var väl för, ja, men 2 år sedan. När jag hade flyttat hem till mina föräldrar och jag var riktigt sjuk då. Inte bara att jag var deprimerad, utan jag var ju liksom... för jag har nu en bipolär diagnos som förklarar ganska mycket av vissa delar av hur liksom galen inom situationstecken jag har känt mig. Men ja, och då var det som att de började sätta in mediciner sakta och... sådär, och ja, och då har det blivit liksom bättre. Jag kan liksom kontrollera saker på ett annat sätt. Men innan dess har jag ju, för jag vet vi pratade om diagnos innan, att jag har ju fått väldigt mycket diagnoser hit och dit utan utredning och sånt där innan. Så det har varit väldigt kaotiskt på många plan.
Så du har liksom varit lite här och där inom vården?
Ja, precis. För att jag har flyttat runt... och så här,
alltså geografiskt flyttat runt också.
Ja, men varit i Luleå, varit i Göteborg, ja. Varit, alltså så, här,
så då måste man byta bort kontakt och så.
Ja, men precis, fått en ny läkare som så här, och ja,
det har varit, koll.
Nej, och det har varit, jag har känt mig väldigt så här, diskriminerad ibland och
okay.
Ja.
Det är väldigt synd, jag har tänkt på det så många gånger, och det är en vanlig sjukvård också, att liksom inte kommuner och landsting, att det inte finns någon så här nationell bank där man har all sin information, så här sjukdomshistoria som en läkare kan plocka från
liksom. Ja, jag vet.
Utan så här, när jag flyttade ner från Stockholm till Lund, så var det så här, jag gick och sökte hjälp för vad det nu var, det var någon så här, jag var sjuk eller vad det var. Och de liksom har ingen information om hela mitt liv liksom, och
jag måste berätta vad jag kommer ihåg. Det är så hemskt att man så här, ja, man måste berätta allting från början.
Speciellt när man mår liksom som man mår dåligt och ska försöka berätta om ens problematik.
Ja.
Det väcker ju upp
det. Ja, men allt, för man ser ju allt genom ett filter liksom. Och sen har ju alla läkare olika sätt att tolka saker. Så att jag har ju hört folk som har sagt bara, men vänta nu, din lilla syster var sjuk när du var liten. Det är nog kanske därför. Jag bara, vänta nu. Eller till att så här, nej, men det är nog hur du är som, det är nog därför du är så här. Eller du har nog borderline, eller du har ADHD. Så här, efter att ha fyllt i ett formulär.
Det är nästan skrattfritt.
Ja, men det är det. Alltså, jag kommer dit, ska jag berätta det här?
Ja,
nej, men jag kommer dit för det är en psykolog som jag hade gått hos. Det var en så här privat psykolog som jag gått hos 2 gånger och... Ja, men jag hade provat lite så här stämningsstabiliserande, mådde fortfarande dåligt, men det var också att de hade satt sig in och ut och bla bla. Så då fick jag fylla i ett så här papper bara. Ja, men när jag var deprimerad, bara, har du koncentrationssvårigheter? Jag bara, ja, det är så här, för det har man.
Ja.
Och sen efter det hon bara, du har nog ADHD typ. Så då fick jag så här Concerta.
Okay.
Och jag tog de 3 dagar, första 3 dagarna var jag liksom så här nästan euforisk. Och sen så,
för det är ju alltså, det är ju Ritalin som är så här, basen i, och det är ju i princip dopamin fast så här framställt.
Ja, men precis. Liksom. Så sen så, men efter 3 dagar så ville jag ju i princip ta livet av mig liksom.
Wow.
Och så de bara, nej, men oj, du hade nog inte ADHD. Alltså,
det är ju också så farligt att experimentera med sånt. Det
ja, jag vet. Och,
göra.
Ja, så det är
lite suck där på vården. Men om vi kommer till just den bipolära diagnosen. Är det någonting nu som den är satt och det är någonting som du förstår och känner?
Ja, att... alltså den är ju satt
av
den här läkaren som jag haft i 1,5 år.
Men,
och jag äter ju mediciner mot liksom bipolär svängningar.
Vad är det man, det är litium? Man
ja, alltså jag tar ju ganska många mediciner.
Okay.
Men litium, seroquel, amiktal.
Okay.
Och Och jag är ju tydligen eller så här, väldigt svårbehandlad, har jag ju fått höra. Så här. Och det stämmer ju. Alltså,
ja.
Det är väl kanske fler som är det också. Men,
det tror jag säkert.
Ja, så det...
Men det är så spännande. Jag måste bara flika in, för mitt i allt det här när du berättar om problematiken och medicin hit och dit, så är jag så här, wow, men du är ju så högfungerande när jag ser dig.
Ja.
Det är ju vårt samtal.
Mm.
Och det är så intressant hur man kan vara, jag vet inte, fördomarna runt en diagnos. När man får höra att folk tar medicin och bara, aha, okej, men då är ju inte du fungerande. Och så träffar man personen och bara, men vänta lite nu. Och de här missuppfattningarna gör så himla ofta.
Mm. Alltså du tänker att när du hör att någon tar mediciner så
får du fördomar. Nej, men överlag när man pratar med människor och människors fördomar om just psykisk sjukdom.
Ah, ja, ja, precis.
Att de bara, wow, men vadå, du pluggar ju, du jobbar ju, hur...
Ja, men precis. Att man tror att det är något väldigt invalidiserande, vilket det kan vara till och från, men ändå.
Absolut.
Ja, men att man är en så här, om jag bara, men jag tar 4 olika mediciner, så folk bara, oj, här kommer en zombie komma in genom dörren.
Ja.
Så här, oj, nu får vi akta oss, typ.
Men känner du att det kan vara svårt att vara öppen med din diagnos och det här med medicinerna?
Nej, alltså jag bestämmer mig för att inte, alltså verkligen inte öppen, det blir många negationer. Men att, alltså jag bestämmer mig för att vara öppen, för att liksom... Det är inte som att det är mitt fel. Det är inte som att det är en del av min personlighet. Och jag vill ju också visa på att så här, sen så kanske inte mina mediciner är helt rätt inställda. För att som sagt, jag mår inte alltid bra. Ibland mår jag för dåligt för att jag ska tycka att det är okej. Men utan dem så hade det varit mycket värre.
Ja, alltså, absolut.
Och ja, så jag... Nej, alltså jag skäms verkligen inte över det.
Bra.
Det är så viktigt att vara en förebild i det också, känner jag. Jag är ju själv väldigt öppen och du är också ganska öppen.
Ganska öppen. Tycker du är ganska öppen?
Ja, men nej, men att jag tror att det kan inspirera andra också. Eller då sätter man liksom etiketten, det här är okej att prata om.
Att
det är så himla viktigt att vara en förebild.
Men jag tror också det här att förklara för någon som inte har upplevt psykisk ohälsa.
Mm. Ja.
För känner du någon sån här... För ibland kan det vara svårt att sätta sig in i någonting och ett perspektiv som man själv inte är i närheten av att ha upplevt. Hur tycker du att man kan förklara?
Alltså det är ju svårt. Alltså jag har väl den förmånen, ska jag inte säga. Men i de kretsar som jag rör mig i och mina närmaste vänner. Det är alltså många som har någon typ av psykisk ohälsa eller har haft och mått dåligt. Så att det inte... Också när jag liksom gått med i Udda, där jag både, ja men vi som är med där har ju också haft psykisk ohälsa, och det är som att jag har kontakt med mer personer som haft problem med psykisk ohälsa än de som inte har det. Så därför så känns det ju så himla normalt för mig. Men när man ska prata om, alltså jag vet inte, jag kan verkligen inte komma på sist som jag försökte...
Men jag tänkte, för att ni drar igång föreläsningen nu, och då kan jag tänka mig att det kommer att finnas en del som inte riktigt ser er sida kanske, eller ser den här ja men vadå, det är väl bara att man får väl bara gå upp ur sängen och ta sig kragen.
Alla har ju dåliga dagar.
Men precis. Så det, nej men då går vi ju igenom så här symptom på depression, vi går igenom det här, så här myter som man har kring depression, att man bara mår dåligt lite och går igenom väldigt mycket statistik, berättar om oss själva och liksom ger en helhetsbild om vad det faktiskt innebär, som jag tror ändå många förstår.
Ja.
Och vi pratar mycket om självmord också, vilket verkar ganska uppskattat, det här med att det inte ska vara så himla tabu, att man ska våga prata om det för att förebygga det också.
Verkligen.
Och så... Men däremot så kan jag ju fortfarande få folk som bara... för jag mår ju ofta dåligt utan anledning när det svänger. För det kan ju vara att jag mår bra i typ en vecka och sen så... och att folk... Det finns vissa som bara, men det kanske är att det här hände och det och det. Och så bara, men det hände ingenting.
Nej.
Alltså att, så här, att det är svårt för vissa att förstå att så här, det finns inga triggers.
Ja.
Alltså... Man ska inte behöva leta med förstoringsglas efter en potentiell trigger.
Ja, för det är inte van att bli utfrågad av ens barndom.
Ja.
För det har jag också upplevt så himla mycket. Så här, att jag läser till ingenjör. Och då är det så, du läser en stressig utbildning, det är mycket i skolan, va? Du är stressad. Så bara, nej, men det kanske faktiskt inte beror på det.
Att nej.
Nu bara mår jag dåligt.
Mm.
Att många, som du säger, försöker hitta...
Och det kan ju också vara en frustration. Alltså att man, även om jag så här ser på vänner och sånt som bara mår jättedåligt i en period och bara vet inte varför. Så här, Och det kanske inte alltid är så att man måste hitta varför. Mm. Utan ibland kanske man bara måste andas sig igenom det. Liksom, och komma ut från
acceptans.
Ja, verkligen.
Jag gillar det. Men kan vi på något sätt, skulle du kunna ge någon sorts, säg att vi har någon som lyssnar som är nydiagnostiserad med bipolär sjukdom. Eller just så här, är ny i det här och har liksom påbörjat det här ganska tuffa resan stundtals. Liksom.
Mm.
Finns det någon råd du kan ge?
Ja, men det finns det faktiskt. Mm. Eftersom att jag inte följde dem förut och det gick inte bra.
Okay.
Eller råd, jag fick ju inga råd. Men jo, absolut. Alltså det vi säger är, det kan vara lättare eller svårare att hitta en bra medicinering. Och de flesta som är bipolära behöver ju ofta medicin liksom.
Mm.
Men att veta så att, jag menar att man kan måste testa sig fram och man kan måste kombinera medicin och det kan ta ett tag och man måste ha tålamod. Alltså man kan inte typ gå 4 veckor och så bara, det här funkar inte. Liksom. Men också att ha så här rutiner, se till att man inte liksom går över sin stressgräns. Och bara så sköta om sig själv typ.
Något som alla olika tips.
Ja, men precis, det är ju ganska så här allmänt.
Ja, men generellt tips, men kanske extra viktigt då, om man vill.
Ja, alltså liksom sova ordentligt. Jag har inte haft så mycket problem med sömnen, men det har ju många. Men att liksom försöka ha bra sömnvanor. Mm. Men framförallt att så här, hitta en läkare som man litar på. Och liksom lita på att den personen vet. Och även när det känns hopplöst liksom. Och sen det här med att, ja men det kan ju vara väldigt tufft att få en sån diagnos. Mm. Vet jag att många är så här. Men alltså det är väl det här att man ska försöka vända det värsta till någonting bra. Alltså det är så jag har börjat tänka. Mm. Och det tog några år för mig att sluta sörja också. För det gör man ju i början. Och så bara okej, det här kommer ju sitta kvar. Liksom. Men man kan ha ett bra liv ändå.
Verkligen. Mm. Och sen den sista spontana frågan, för att nu det är till de som är diagnoserade, men till de som lyssnar som inte vet, vad kan man säga till dem, vad är en bipolär sjukdom, vad innebär det?
Alltså bipolär sjukdom kan ju te sig på väldigt väldigt många olika sätt och typ 2/3 får aldrig någon diagnos eller diagnostiserat fel.
Okay.
Tyvärr är det så.
Mm.
Det finns ju väldigt många olika typer, men det som kännetecknar är ju att man pendlar upp och ner. Man kan pendla upp i så här hypomani eller mani och sen är det depression. Man kan liksom pendla upp i typ normalmående och sen är det depression. Alltså att det är tydliga svängningar även nästan det, med påtaglig skillnad i måendet som ofta liksom inte behöver bero på någonting typ. Mm.
Över hur lång tid är de här pendlingarna?
Alltså det kan ju vara, vissa kan ju gå 2 år och vara friska. Sen är de deprimerade 1/2 år. Och sen så är de hypomaniska i 2 månader. Men för mig så kan det ju vara 3 dagar hit och dit. Och då kallas det rapid cycling eller snabbsvängningar liksom. Mm. Så att det är, men det kan ju också vara andra saker. Alltså så att man måste ju göra en utredning. Nu menar inte jag att alla som svänger i måendet är bipolära liksom.
Nej.
Men det är väl det som är det största kännetecknet.
Mm. Skiftningar. Man måste ha koll på skiftningarna.
Ja.
Och så här, acceptera någon annans ordentliga skiftningar.
Vad sa du?
Att man måste acceptera att någon annan har ordentliga skiftningar. Ja. Och försöka att liksom, även om man inte är diagnoserad och alla svänger och så vidare. Men ha just den här förståelsen för att en person kan må riktigt, riktigt dåligt i perioder. Mm. Och den här intensiviteten som kan följa.
Ja. Ja, men verkligen. Och sen har jag bara ett råd tips som jag bara kom på att jag vill säga. Gör stämningsschema. Alltså det har jag gjort i flera år. Alltså jag bara skriver på mobilen. Jag så rankar typ så här 6 är normal. Och sen skriver jag 7 om det är lite över. Och 5. Alltså så här att man håller koll på sitt mående. Också när man så här provar olika mediciner. Att man så här, så kan man se så här, men det här hjälpte ju faktiskt rätt bra. Alltså så här att kartlägga.
Så lite så här emotionell kartläggning.
Ja, att man varje kväll var okej, hur var den här dagen? Den var väl kanske en 5 typ.
Det känns som att det är en så lätt sak att glömma också.
Ja.
Att man ofta är i det måendet man är i stunden. Så bara, nej men det var jättedåligt hela veckan kan man känna. För att det är dåligt nu. Mm. Men att det är bra liksom, när man är i det.
Ja, men precis. Jag tycker att när man väl har kommit in i det. Så
ja.
Jag missar det aldrig.
Så du kör väl lite take home message. Håll lite koll på ditt mående och för dagbok över det.
Ja, och ifall du misstänker att du har så här bipolära drag. Gå, be om utredning. Alltså, berätta, var ärlig och liksom underdriv inte.
Nej, för det är nog ganska lätt att göra.
Ja, men precis. Nej, men det är nog ganska bra. Utan bara, ja. Och ta hand om sig själv.
Ja, grymt. Tack så jättemycket, Sara.
Ja, men tack för att du fick komma hit.
Ja, då går vi vidare till nästa intervju som alltså är med överläkare Simon Kjaga.
Välkommen Simon Kjaga.
Tack så mycket.
Vad härligt att du kunde ställa upp trots lite förkyld.
Trots lite förkylning.
Ja. Men jag tänkte om du skulle vilja börja med att bara berätta vem du är lite kort för de som inte vet det.
Mm, absolut. Jag är överläkare i psykiatri. Forskare på Karolinska institutet. Och där har jag tittat på sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom.
Mm.
Och det har ju fått ganska stort genomslag. Så jag var bland annat åka till Australien här i mars. För att diskutera det här med mina två största idoler inom forskningen. Nancy Andersson och Kari Stefansson.
Okay.
Och Nancy Andersson är intressant därför att hon gjorde den första studien på det här området om kreativitet och psykisk sjukdom.
Mm.
Sen har hon i och för sig gått vidare och gjort andra saker inom forskningen. Men det är lite intressant just att det är väldigt många betydande forskare inom psykiatri som har tittat just på sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom. Men sen också gjort andra saker. Så att jag är väl lite unik på det sättet att jag bara har gjort det.
Mm,
alla andra gör andra
grejer. Men då är du den spetskompetensen.
Ja, en, inte ohygglig konkurrens internationellt kan man säga.
Nej, vi skriver ju på din podd också att vad var det du sa, det var som en gravplats för forskare. Det är liksom väldigt tufft och
ja, men det stämmer.
För det är ju en just här definitionen av kreativitet.
Ja, verkligen.
Och de här olika sätten att definiera det och hur ska man... Ja, operationalisera, hur ska man mäta kreativitet på bästa sätt? Det är ju jättesvårt.
Precis.
Men är det främst är det klinisk forskning någonting nu? Eller är det på samband att vi ser liksom mest i arkiv?
Det som vi gör nu när det gäller samband mellan kreativitet och psykisk sjukdom. Ja, vi gör på massa olika sätt.
Mm.
Det som vi har gjort är att vi har utnyttjat nationella register på väldigt, väldigt stor övergripande nivå. Så vi har ju samlat flera hundratusen patienter och deras släktingar. Och sen så jämfört med i princip hela svenska befolkningen.
Mm. För Sverige är unikt på det sättet att man kan få ut den här datan ganska...
Ja, exakt. Man måste ju, jag menar, dels är datan avidentifierad och sen så ska det ju vara i forskningsändamål.
Mm.
Men givet att det är uppfyllt så har man ju ganska lätt tillgång till den typen av data. Så det är unikt. Men det är också unikt utifrån inte bara det att det är väldigt stort material utan också att det är så heltäckande.
Mm.
Och problemet med forskning annars, och i synnerhet om man tittar på sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom, är just att man tittar på dem som man tror kommer bevisa det man vill visa. Det vill säga att det finns ett samband eller att det inte finns ett samband.
Mm.
Och det som är unikt här är ju att det samlar verkligen alla personer i befolkningen. Så att man har inte det man kallar för selection bias. Alltså att man samlar in eller man tappar dem som skulle kunna visa motsatsen. Så att säga.
Mm. Det här är ju så kul för just precis nu läser jag om vetenskaplig metodik och just de här sakerna. Så här, confirmation bias, selection bias. Alltså hur man bygger upp studier för att man ska kunna säga någonting om samband.
Precis.
Men också om orsakssamband.
Mm.
Men vi tänkte lite när vi framförallt lyssnade in på din podd och ditt sommarprat förra sommaren. Om det här när ni hade en färdig artikel, ni hade bearbetat den, ni hade en färdig studie och ni hade fått ett visst resultat. Att ni inte, alltså den blir rejected av så pass många redaktörer att det var svårt att få att bli publicerade.
Mm.
Och jag drog liksom kopplingen till J.K. Rowling och Astrid Lindgren att i början var det lite så svårt att komma igenom. Men tänkte ni lite över här, kan ni tänka er varför det var så svårt att få det publicerat till en början?
Nej, men det ena är ju att generellt sett så är det ju i forskning så att det ofta är svårt att publicera.
Mm.
Det är ju inte helt lätt. Men det andra som var mer specifikt för det som vi har gjort, det tror jag faktiskt är att det finns en hel del motvilja mot den här idén.
Mm.
Om att någonting som är så fördelaktigt som kreativitet skulle kunna vara förknippat med psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa.
Mm.
Så jag tror att det både är en konsekvens av att det generellt sett är svårt att publicera, men i synnerhet då för det här området just det.
Ja.
Frågan är känslig.
Det är lite så att det tar emot för man har en bild av den galna människan och man har en bild av det kreativa geniet.
Ja, det tar emot. Och sen så är väl också, jag menar, ur ett forskningsperspektiv så kan man ju också diskutera, är det här liksom hur ska man säga, är det en seriös forskningsfråga?
Mm.
Men som jag nämnde i det här sommarpratet så har ju kreativitetsforskning beskrivs som en begravningsplats för forskare inom psykologi. Och det är ju notoriskt svårt att definiera kreativitet. Och när det gäller psykiatri så kan man säga att de sista åren så har psykiatrin kämpat verkligen med att definiera psykisk sjukdom. Mm. Så man kombinerar de här två aspekterna som är oerhört svåra att definiera och så försöker hitta ett samband. Det säger sig självt att det kommer att vara svårt att få tillförlitliga resultat.
Men då kommer jag så här direkt i frågan. Hur kommer det sig att du hakade på det här? Vad fick upp intresset hos dig att den här utmaningen ska jag anta?
Nej, men jag är ju mest nyfiken.
Rätt och slätt. Kul att veta.
Nej, men jag tror faktiskt så tror jag att det är ju ibland så att man försöker göra liksom livsval på strategisk grund. Mm-hmm. Jag tror att det är dåligt att göra det faktiskt.
Där är jag helt med dig. Jag ska bara köra på. Liksom.
Ja, men det blir bättre då.
Ja, verkligen. Motivation är viktigt. Ja.
Sen är väl dilemmat att, jag menar, som i det här fallet, det är ju de som tar den typen av beslut och sen har lite tur som får möjligheten att bli intervjuad i podcast. Alla andra får liksom inte vara med. Så där har vi hennes selection bias.
Ja, men då har vi det. Eller hur? Men då har vi det här citatet också. Inget äkta geni har existerat utan ett stråk av galenskap. Som i grunden kom från Aristoteles, om jag har förstått det rätt.
Ja, men precis. Eller egentligen så var det väl Seneca som sa det. Precis.
Ja. Exakt. Men för det fastnade vi lite av också. Och undrar lite, vad är ett geni för dig?
Ja, men det är en väldigt bra fråga. Generellt sett ska man säga att geni är väl en enskild person som har betytt väldigt, väldigt mycket, som har gjort någon typ av genombrott. Och det kan vara olika slag. Det kan absolut vara inom forskning eller inom konstnärskap, men jag tycker också det kan vara när det gäller ledarskap och när det gäller entreprenörskap och kanske en politisk ledarskap. Så att en person som har betytt väldigt, väldigt mycket. Och man kan ju diskutera om det faktiskt är möjligt för en person att betyda så mycket, eller om det bara är återigen att den här personen har liksom tajmingen att vara på rätt plats i rätt tid. Exakt. Men jag tror faktiskt att det finns någonting som är unikt för enskilda personer som gör att de, alltså det är någonting inneboende som faktiskt definierar geniet också utöver att det är tillfälligheter som avgör. Och jag hade en sån diskussion, kommer jag ihåg, jag föreläste i Malmö för några år sedan på en konferens som handlade väldigt mycket om folk som arbetar med media och så. Och det var en fantastisk kille som pratade. Han var ursprungligen snowboardåkare. Och hans första slide var när han hade då skadat sig. Då låg han liksom i en säng, var helt bandagerad, armarna upp i vädret. Ena benen och snöre som hängde. Och sen såg man hans mamma som satt bredvid och tog väldigt bekymrad ut. Så då så sa hans mamma att det här funkar liksom inte, du måste sluta med snowboardåkning. Så då gjorde han det och så blev han civilingenjör istället. Och det är ju inget fel att vara civilingenjör, men han kände väl att den normala vägen för civilingenjörer var lite liksom begränsad. Så att istället så bestämde han sig för att bygga en satellit. Och sen så körde han sin presentation om hur han går från det till att faktiskt bygga en satellit, få full finansiering, få alla tillstånd och driva det här. Och vi hade en diskussion efteråt att även om man själv inte såg sig som en person som definierat geni, så är jag ändå övertygad om att det finns någon i honom som person. Det här drivet och den förmågan att faktiskt inte anpassa sig till sin kontext.
Det finns något i att inte ta den vanliga vägen. Liksom.
Exakt. Exakt. Ja. Sen kan man fråga, är det liksom en konsekvens av att man har lärt sig från början att man kan lita på sig själv, att man kan tro på sig själv och så. Så är det såklart att om man tidigt i livet lär sig att man spelar roll, man kan göra skillnad, så är chansen större att man kommer att göra på det sättet. Ja. Å andra sidan kan man fråga sig, hur kommer det sig att man faktiskt har lärt sig det? Ja. Är det kanske att man från början hade den drivkraften så att man försatte sig?
Det krävs nog lite naivitet att tro att man liksom kan göra skillnad. Men jag tror att den behövs. Den är väldigt konstruktiv.
Verkligen.
I det sammanhanget.
Verkligen. Ja.
Men intressant det där med lite dels samhället och hur man uppfostras och dels att det finns någonting i en. Och just det där epigenetiken, kopplingen mellan gener och samhälle och hur man påverkas. För att just schizofreni har ju en genetisk bas. Den har man ju hittat. Att det behövs... Det behövs gener, men sen behövs det också någonting för samhället för att det ska ge uttryck. Men kanske finns det något sånt också för genialitet eller kreativitet, att behöver någonting, men det krävs någonting också.
Ja, men historiskt sett så kan man väl säga att man har gjort en skillnad mellan kreativitet och genialitet. I det att man har tillskrivit den enskilda personen kreativitet, men det är mer den samhälleliga kontexten som har definierat geniet, så att säga. Okay. Så att geniet är ju snarare en social konstruktion än någon slags biologisk, psykologisk entitet. Liksom.
Nej. Men sen tänker jag, det här med den psykisk sjukdom och kopplingen till kreativitet som är funnit.
Mm.
Kan man någonstans säga att den här samma reaktionen är att du måste vara lite psykisk sjuk för att kunna vara så pass kreativ? Eller kan den ena existera utan den andra? Eller finns det alltid liksom... Ja, på något sätt undrar jag lite om kreativitet alltid är kopplat till, alltså inte alla psykiska sjukdomar, men framförallt bipolär sjukdom och schizofreni.
Nej, men jag tror, eller jag vet att alla liksom framstående personer som varit kreativa har inte lidit av en psykisk sjukdom.
Nej.
Så att det bevisar ju att man inte behöver vara
en
psykisk sjukdom.
Ja.
Men sen är ju frågan då, för egentligen så är det ju inte riktigt det som vi har visat. För det vi såg var egentligen framförallt en ökning av antalet kreativa yrken bland släktingar till patienter.
Ja.
Mm. I och för sig bland just patienter med bipolär sjukdom också, men även då släktingar till patienter med schizofreni och bipolär sjukdom.
Mm.
Och vi tror ju att det finns någon slags underliggande drag som predisponerar eller gör att man är mer benägen att vara kreativ, men också öka risken för att drabbas av en psykisk sjukdom.
Så alltså att den psykiska sjukdomen väldigt mycket hindrar en person kanske från att...
Ja, så det är liksom inte att man blir kreativ av att ha schizofreni, utan det är att man är kreativ trots att man har schizofreni.
Ja.
Mm.
Men sen är det väl någonting som ligger under det här som kanske ändå beskriver varför man har den förmågan att tänka lite annorlunda och bryta mönster och så vidare. Så då kan man ju fråga sig, de här personerna som inte hade en psykisk sjukdom, var det kanske så att de ändå hade det här draget som skilde ut dem lite från befolkningen i stort.
Mm.
Och vi har ju tittat i svenskt material på förekomsten av den här tendensen, alltså att ha lite, egentligen inte gränspsykotiska, men lite den här tendensen till att verkligen tänka lite annorlunda än det som närmar sig kanske det som skulle kunna vara schizofreni eller psykosjukdom. Och det ser vi en förekomst kring 20-30% i svenska befolkningen. En viss överrepresentation bland kvinnor också, vilket är internationellt beskrivet. Så jag menar, någon fördel finns det ju helt klart med det här draget, annars skulle det ju inte existera.
Nej. Men de studierna ni har hittills är främst på att ni kollar på just samvariation. Att det ena finns och så finns det andra till en viss nivå.
Mm.
Men finns det påbörjade tankar om just orsaksstudier, att man kollar på så här orsakssamband på något sätt?
Ja, alltså jag tror att det finns massor med idéer om hur det här uppstår.
Mm.
Men sen är det att det är ju, jag menar, egentligen först nu som vi verkligen med säkert kan säga att det verkligen finns ett samband på en väldigt övergripande nivå, så att säga. Det är det vi har kunnat visa. Så dels vill ju vi bekräfta och validera de här resultaten på sätt som kanske är lite mer specifika än det grova sättet som vi har gjort. Och sen vill vi också undersöka var i det här liksom sambandet består och hur det uppstår.
Precis.
Men jag menar, ur ett biologiskt perspektiv så har ju ofta det här med dopamin kommit upp som väldigt centralt. Det finns en lång tradition inom kreativitetsforskning där man hävdar att dopamin är centralt för kreativitet, och det finns en gammal dopaminhypotes relaterad till schizofreni som förekommer. Så där kan man ju liksom spontant tänka sig att det finns ett samband.
Mm.
Och där finns det i alla fall en studie som kollegor på KI tittar på som stödjer att det skulle kunna vara så. Men man får nog säga att det fortfarande är mer betraktat som indicier än som tillförlitliga bevis.
Mm.
Och vi har också börjat titta lite på det.
Mm.
Men i princip kan man säga att det vi vet nu, det är att det finns ett samband, och vi har mycket lite koll på varför.
Absolut. Du nämnde lite, jag återkopplar till sommarpratet igen, för det är så himla spännande att lyssna på. Talamus, som är lite så här postcentralen i hjärnan, om man är ett fan av biologi, vilket jag är. Och du nämnde lite om att det finns skillnader strukturellt i talamus för en person som lider av psykotiska sjukdomar versus de som inte gör det. Hur går det att specificera lite den här skillnaden? Och förklara lite.
Ja, alltså till att börja med så kan man nog säga att just de fynden har ju diskuterats lite. Så de är kanske inte alldeles självklara.
Okay.
Men så som i alla fall i sommarpratet också man allmänt brukar beskriva det här, så kan man då betrakta talamus som en slags filter som liksom filtrerar bort allting som vi möter som är irrelevant eller ointressant. Och när då det här filtret tillåter mer input, då skulle det möjliggöra tänka nytt och annorlunda. Och det har man då kunnat se att det kanske är så bland personer som har schizofreni och psykotisk sjukdom. Och att det skulle kunna vara en möjlig länk i det här sammanhanget. Men man ska nog betona att det här är väldigt hypotetiskt fortfarande. Mm. Det finns ju andra fynd. Vi har opublicerade fynd som talar egentligen mot att det är precis tvärtom. Jaha, än det här.
Så att,
så att, ja, det är inte självklart.
Men det är kul att forskning mot sig själv många gånger. Men vi ska gå över lite nu i slutet på just psykisk ohälsa lite som större fenomen i samhället. Och vi citerar dig igen för att du sa det så bra, en av våra tids största orättvisor. Och vad menar du med det, om du går att liksom förklara det för oss?
Nej, men jag tycker verkligen att det är en av vår tids största orättvisor. Vi ser ju ett samhälle där en oerhört stor andel befolkning lider av någon form av psykisk ohälsa, och mycket talar för att den ökar i omfattning också. Och samtidigt så har vi ett samhälle som bygger väldigt mycket på okunskap och missförstånd när det gäller personer som drabbas av psykisk ohälsa. Och jag menar, som kliniker så får jag ofta frågan, i synnerhet när det gäller mer allvarlig psykisk ohälsa, men även generellt, om patienter ska berätta att de har en depression eller ett ångestsyndrom eller bipolär sjukdom. Och jag skulle ju önska att jag i alla lägen skulle säga absolut, gör det, för man möter förståelse. Och sanningen är att det är inte riktigt så.
Det är inte
jag vet inte
så,
hur många personer jag träffat som verkligen har drabbats av konsekvenser.
För ja, jag har själv råkat ut för det. Eller jag har själv ADHD.
Ja.
Och jag har också mötts av den här att kompisar har sagt, nej, men det är väl inte så strategiskt att vara så öppen med det. Och jag har alltid bara känt i mig själv att jo, men jag måste säga det här till folk.
Ja.
Och vissa kommer förstå, andra kommer inte förstå. Men ja, och vissa förstår verkligen inte.
Men det är tråkigt att det ska krävas lite mod.
Ja, att det, ja, men det krävs verkligen mod.
Ja, men verkligen att man känner att man liksom är bekväm i sin situation på något sätt.
Och där tror jag att ändå den här forskningen kan ha någon betydelse, att lyfta fram ändå förebilder.
Ja, det tror jag är jätteviktigt. Och det är fler och fler nu som börjat gå ut med att,
ja, verkligen,
att de, ja, det är ju verkligen positivt.
Vi applåderar dem.
Ja, verkligen, verkligen. Vi hyllar dem.
Ja.
Ja. Ja, men det är modigt verkligen.
Men det är just det, för att det finns ju inte bara nackdelar.
Nej.
Förutom att så här, det är en tuffa period då man personligen, jag har också så här haft min släng av så här psykisk ohälsa en stund, och det är någonstans så lär man sig väldigt mycket om sig själv och om andra, och empatiska förmågor utvecklas väldigt mycket.
Verkligen.
Så vi vet ju hur vi känner för det här, men har du någonstans tankar om när det kommer en, säg, nydiagnoserad patient till dig som är lite rädd och osäker, vad finns det för så här, vad finns det för hoppingivande saker man kan säga till den? Finns det något så här, säg att en person kommer söka till dig som bipolär och jag vet, har nydiagnoserad och är just rädd för samhällets bild. Vad finns det? Kan du på något sätt lyfta en positiv sida?
Ja, alltså,
ur diagnosen?
Då blir det ju enklare utifrån vår forskning naturligtvis.
Ja, precis.
Att visa på att det finns väldigt många historiska exempel på personer med bipolär sjukdom som har verkligen betytt oerhört mycket för vårt samhälle. Och också att vår forskning ger stöd för att det finns ett samband till kreativitet, vilket i sig också ökar i betydelse. Sen tror jag faktiskt att även om vi fortfarande ser en intolerans mot personer som har lider av psykisk ohälsa, så ser vi en förändring här. Jag föreläste för kinesiska företagsledare för inte så länge sedan, och man kan se ganska stora kulturella skillnader i hur vi förhåller oss till personer med psykisk ohälsa. Så att så mycket som det fortfarande finns okunskap och missförstånd kring psykisk ohälsa i Sverige och nordiska länder, så finns det ändå en ganska stor öppenhet jämfört med andra delar av världen. Och det talar ju för att det här kan förändras. Så jag tror verkligen att vi ser en förändring, och jag menar, jag tog själv upp nu att det finns många exempel på personer som går ut offentligt. Och det är ju en ökning som är ganska tydlig på sistone.
Ja, verkligen.
Men jag tänkte, du som är så, nu är du mycket mer ledsen också, men kan du namedroppa några så här konkreta, de här personerna kan vi luta oss mot och känna att shit, de lyckades i sina liv?
Nej, men alltså när det gäller politiskt, då brukar jag alltid återkomma till Churchill. Och klart man kan diskutera om han hade bipolär sjukdom eller inte, men allmänt så anses jag han gärna haft det. Han pratar mycket om sina black dogs, och han har ju haft en enorm betydelse när det gäller demokrati i västvärlden. Även om han själv kanske inte var så demokratiskt lagd, så jag menar, för andra världskriget så betyder han oerhört mycket.
Absolut.
Och kanske kraft av sin energi och sin liksom förmåga till visioner, vilket man anser vara förknippat just med bipolär sjukdom. Jag menar, när det gäller andra psykiska tillstånd, så finns det många andra exempel också som man kan ta upp när det gäller konstnärskap, entreprenörskap och så vidare. Så att historien är full av exempel.
Jag har en fråga som jag tycker är ganska relevant i min vardag. Att när man möter en person som är väldigt skeptisk, har du någon erfarenhet av hur man bäst bemöter de här personerna? När man märker att man får de här kommentarerna och hintarna att den här personen kanske inte riktigt förstår. Hur bemöter man bäst skepsis, tycker du?
Du menar hur man bemöter skepsis mot...
Mot psykisk ohälsa. Vissa påstår att det inte existerar.
Aha, andra, okay.
Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, nej, men det är ju svårt eftersom... om det bara handlar om att man saknar kunskap,
ja.
Då kan man ju beskriva faktiskt det stöd som finns både för förekomsten av psykisk ohälsa men också de konsekvenser det innebär och så vidare. Sen finns det ju en del motvilja som är mer ideologiskt betingad. Och den tror jag är svår att utmana faktiskt. Och då tror jag inte att det bara funkar att slänga upp data i ansiktet.
Nej,
på någon
precis.
Liksom,
utan för det gäller att vara mottaglig också för det.
Eller hur, då behöver man vara mottaglig.
Ja.
Och där tror jag generellt sett, hur gör vi för att ändra beteenden? Det är ju en stor utmaning. Men det är väl någonting man arbetar mycket inom psykologi, misstänker jag.
Ja, jo, det har ju pratat väldigt mycket om det. Men sen hoppas väl jag på ett trendbrott. Och man ser väl, jag menar, Microsoft gick ju ut med 2015 det här med att de ska anställa programmerare med autism.
Ja, ja, visst.
Och där någonstans går ju de i liksom täten för den här förändringen.
Ja. Alltså, det gjorde mig så glad det här. Det känns ju så häftigt att man kan börja utnyttja det här på ett
precis.
Sätt. För de har ju så fantastiska egenskaper, många.
För det är väl lite det här, sånt som din forskning kan leda till mer förståelse för de positiva sidorna som man verkligen, om man anpassar en arbetsplats lite grann, så kan man verkligen få så otroligt mycket hjälp av personer som har psykisk sjukdom så länge man förstår deras begränsningar. För då, på så sätt kan man liksom utnyttja då den här möjligheten och de kan få en plats i samhället som är bättre anpassad till dem.
Nej, men jag håller med, det är ju verkligen någon slags win-win-situation alltså. För de personer som då får bättre förutsättningar för att utnyttja sin potential, så leder det samhället till ett mer meningsfullt liv och att man mår bättre helt enkelt.
Och ekonomi i samhället är ju bra.
Exakt, ja, och för samhället stort innebär det samhällsekonomisk vinst faktiskt.
Ja.
Att, det känns som en väl liksom, en bra investering.
Absolut, jag läste någon hemskt stor siffra om hur mycket Försäkringskassan betalar ut varje år till folk som är sjukskrivna på grund av just psykiska problem. Det är alldeles för mycket.
Det är ju enorma samhällskostnader som är kopplade till det.
Så, ja. Verkligen.
Men vi ska avrunda nu och på så här lite en positiv ton att det är på väg någonstans. Det blir bra. Så vi vill tacka dig igen så hemskt mycket för att du kunde komma och ta dig tid.
Tack.
Till
ja,
oss.
Tack
vi
själv.
Är lite starstruck och amazed. Jag ska bara lyssna igenom alla dina podds sen. Så tack så mycket för att du kom.
Absolut. Tack ska du.
Kreativ, Karin?
Nej, eller jo, jag vet inte. Jag ser mig själv som en inte så kreativ person, men jag vet att min mamma skulle säga det är det visst. Men hon är också min mamma. Jag tror att jag är kreativ i vissa aspekter som man kanske inte... Jag menar, om man skulle mäta kreativitet så tror inte jag att jag skulle få högt. Men jag är nog kreativ på annat.
Typ. Men det tror jag också på, att det finns olika slags kreativitet.
Ja, liksom. För det är det som gör det så många svårmätt.
Ja. Och det beror också lite på intresseområden. Och det kanske är lätt att se på en person som kanske jobbar som konstnär eller verkligen någonting som är hands-on superkreativt. Då kanske man kan se det lite mer. Men att det också kan ta sig uttryck i väldigt många andra yrken.
Absolut. Är du kreativ, Anna?
Ja, alltså jag är ju så här classic kreativ. Alltså verkligen så pysslig, fixig, har 1000 idéer. Och så här. Så jag är nog ganska så... okamouflerad kreativ person, tror jag.
Du är nog väldigt så här hands-on kreativ typ.
Ja.
Att man, jag vet inte, direkt man träffar dig, när man ser hur du bor och typ så här, jag vet inte, bara så här, så hur du kluddar i anteckningsblocket, ser jag i alla fall så här klassiskt kreativ, och det är något som är så himla, det är så himla positivt. Man ser det verkligen som en så här statusförmåga att ha. Ser jag
tycker
det,
det?
Jag tycker det, absolut. Jag känner mig så här bristfällig som inte känner mig så kreativ.
Men det är verkligen, jag kan verkligen tänka också att det beror på ens umgänge och ens omgivning på något sätt. För att om man liksom umgås i till exempel konstnärskretsar, den som gör det, så kan jag tänka att där är ju det en liksom en
grund,
självklarhet liksom. Så det är ju inte något som sticker ut, och då kanske det är andra egenskaper som typ självfokus liksom.
Men tror du att, för att vi snackade lite om det här med ADHD och kreativitet, tror du det finns någonting någon sorts koppling mellan din diagnos och det faktum att du är kreativ? Eller tror du bara att så här, de råkar samvariera?
Ja, liksom? Alltså om jag ska vara så här, det här blir ju inte, vad ska man säga, det här är inte grundat på något annat än min intuition.
Nej, precis.
Men utifrån personer jag har träffat med ADHD och andra psykiska sjukdomar så ser jag verkligen det här sambandet, att många av dem har en helt annan approach till saker, att man har en helt annan syn. Jag har väl ofta känt det också som yngre, att jag har tänkt väldigt konstigt och väldigt annorlunda, och innan jag liksom lärde mig uttrycka mina tankebanor lite tydligare så blev jag väldigt missförstådd. Så ja, men det skulle jag nog kunna tänka att det finns.
Men jag tycker det där är så intressant.
Det måste bevisas liksom.
Ja, när du säger att du var konstig för att du var annorlunda. Jag har alltid sån här, den här diskussionen kan jag hålla så himla länge, att vad är grejen med att bara för att man inte uppfyller någon sorts norm, vad är då, alltså, varför ska man då vara konstig eller galen? Eller, jag menar, om man ser på förr i tiden och hur man liksom hade, hur samhället såg på de galna, det var ju så här crazy people, de gick på gatan och så här, hade inget hem, men de gick och pratade med väggar, och man, det var inget konstigt, man kollade inte sen på dem, det var bara en del av samhället. Men idag så har vi ett behov av att sätta stämplar på folk, vi har behov av att liksom passa in folk i vissa fack med så här symptomatik, och sen efteråt så beter vi oss på ett visst sätt gentemot dem som har fått den stämpeln. Och det tror jag är så himla synd för
just det. Jag tänker att förr i tiden, det är väl ett extremt exempel på att man sätter etikett på folk, tänker jag. Eller jag vet inte, jag kan inte tänka mig att de var mer accepterade förr. Jag tror bara att det var en större klump, att man så här, inte riktigt, det var inget finlir, utan det var bara så här: du är sjuk, du är inte sjuk.
Ja, okej, jag tänker inte höja till skyarna hur de tryckte in folk på mentalsjukhus och bara, du är knäpp, därför får du bo här. Men någonstans finns det här att på något sätt var det mer så här, man såg inte ner på dem. Det var så här, du är nej men jag tror inte, det här är min övertygelse. Men du får gärna övertyga
mig om det. Det är intressant att vi tycker olika.
Ja, men lite så här att du är galen, okej, fine, du får bo på mentalsjukhus. Det är ju inte kul.
Alltså, det är inte tråkigt.
Nej, men att det finns, idag finns det någon sån här, nej men du är en individ och du är sjuk, så därför är du din diagnos. Och jag kommer inte ge mig mot dig som du, som din diagnos. Det blir mycket mer så här att vi vill trycka in folk i fack och bara, där passar du, därför kommer inte du fungera i de här sammanhangen och så vidare. Och det är klart att vi har kommit mycket längre, och det är bättre nu än förr, absolut. Men det finns ändå en aspekt. Ja, för det finns en aspekt av så här, att vi sätter folk i fack och inte kan förstå att typ en person som lider av bipolär sjukdom faktiskt kan vara extremt bra att ha på en arbetsplats just för sina kreativa förmågor. Men att man då behöver anpassa den här arbetsplatsen eller arbetspositionen till den här personen. För att just man är en unik individ som kanske behöver lite annorlunda behandling för att kunna liksom vara givande för en arbetsplats.
Absolut, det tror jag verkligen måste ta hänsyn till. Och det har väl, ja, men det har jag märkt mer och mer. Eller jag märker också att jag inte passar in i många av de här mallarna kanske som samhället har byggt upp efter en slags standardperson.
Typ såhär kontorsjobbstider.
Ja, eller, men lite sådana grejer att det har blivit väldigt mycket att man anpassar sig efter den största procentandelen i stort sett, och tänker att de andra får anpassa sig. Men jag tror väldigt mycket på att man kanske också får anpassa samhället lite grann, arbetsplatser och allting, till att folk är olika.
Precis.
Det tror jag verkligen på.
Det är lite samma sak som så här. Som kläder, typ går du till H&M, där har du någon sorts normativ bild av hur folks kroppar ser ut. Och sen så blir det som att, nej, jag passar inte in i de här byxorna för att min rumpa är för stor eller mina ben är för korta eller för långa. Och då blir det liksom fel på mig.
Så då får man sy om kläderna.
Ja, men det handlar ju om att då är det ju kläderna som ska förändras. Det är inte jag som ska förändras. Någonstans så tycker jag att...
Ja, du menar så. Förstår
vad jag menar? Att det är som en normativ bild av kläder, så som arbetsplatsen är en normativ bild av hur vi människor funkar. Men det funkar ju inte alltid så. Det är många som liksom inte passar in så någonsin.
Nej, det är inte så här. De här byxorna är för korta. Nu jävlar kör vi en benförlängning.
Precis. Alltså, det gör man i och för sig i Asien, har jag hört. Det är en smärtsam och dyr process.
Ja, men exakt. Och det är ju inte... Ja, men det är fortfarande inte riktigt standardproceduren liksom, när man...
Nej, verkligen inte. Nej, men så jag tycker man ska lära sig mer om individuella skillnader och mer om saker som bipolär sjukdom.
Ja, för att kunna förstå och anpassa sig mer.
För att just såhär, shit, samhället kan gagnas av att folk är unika.
Ja.
På gott och ont.
Och jag tror att om man kan hitta det här sambandet på något sätt, att människor som har annorlunda ja, men kanske ett annorlunda psyke, att de också kan bidra just för att de har ett annorlunda psyke. Precis. Om man då kan pusha det här lite mer, så tror jag att väldigt många fler skulle känna att de passar in. Och som Simon pratar om, jag tror verkligen att den här forskningen kan leda till något stort.
Det är på gång. Ja. Det är verkligen på väg. Och det känns skitkul.
Ja.
Så. Men nu är vi färdiga för idag, va?
Ja, det är vi nog.
Vi har fått ut det vi vill ha ut av det här.
Ja, och jag vill också påminna om att ni kan mejla oss på kontakt@skaffainsikt.nu om ni har några tankar kring podden eller några förslag eller sådär, vad som helst.
Ja, och särskilt tack då till Simon Kjaga och Isabelle Björklund för att de medverkade i det här avsnittet.
Ja, och sen vill jag tacka vår producent Remi Lavas. Som är superduktig på att klippa, och hans kontaktuppgifter hittar ni på skaffainsikt.nu.
Yes, tack för idag!
Tack för idag!